Tack, det är ju så fantastiskt vackert och härligt att få lyssna och vara med och sjunga med er. Tack. Vi ber tillsammans. Herregud, tack att du är med oss. Tack för den här morgonen, för den här nya dagen. Och för löftet om att du finns med oss hela tiden. Att du är vägen, sanningen och livet, här. Och där är du mitt i livet, tack Herre. Och du ser allt vi bär med oss hit. Vi bär med oss inför dig, Herre. Ta emot det och hjälp oss i det som behöver hjälpas. Och ta emot vår glädje i det som vi är glada över, Herre. Och allt annat som finns i våra tankar just nu, Herre. Där är också du. Tack för det. Och jag ber för den här stunden, Herre, att du ska öppna våra hjärtan, våra öron och ögon och lyssna till dig. Vad är det du vill säga till oss idag, Herre? Tack för att det är ditt ord vi ska lyssna till. Och det som är mina ord, Herre, som inte ska finnas kvar, de suddar du ut sen, Herre. Tack för det. I Jesu namn. Men vi har ju hört ordet nya eller nytt väldigt många gånger idag. Och min predikan kommer att handla också om nya. Om nytt vin i nya vinsäckar. Och jag kommer strax att läsa den texten också. Vi har en bild nu. Andreas kommer att få lite instruktioner med mig när han ska byta bild. En bild på en fjäril och dess utveckling. Det är ju nämligen så här att människan, även om det här inte är en människa, men människan lever också i ständig förändring. Våra personliga liv är en enda lång förändringsprocess. Vi som har levt ett tag vet det här. Och ni som inte har levt jättelänge kommer att upptäcka det. Att det är en lång förändringsprocess. Vi utvecklas från barndom till ungdom och till vuxna liv. Från små och väldigt sårbara barn till att bli vuxna personer som ska ta egna beslut och egna val. Och genom hela livet så möter vi nya situationer och omständigheter som tvingar oss till förändring. Vårt samhälle och de omgivande strukturerna har ända sedan begynnelsen också genomgått stora förändringar. Idag pratar man om klimatförändringar. Vi har också teologiska och ideologiska grundtankar som ifrågasätts. Människosyn och människovärde är under ständig omformulering. Och ibland så sker det stora, viktiga förändringar som helt kastar om de förutsättningar vi lever i. För drygt 23 år sedan så förändrades mitt och Fredriks liv totalt, för vi blev föräldrar. Den här tjejen är här idag. Hon sitter där nere, Hanna. Jag vet inte, man ser inte bilden jättebra, men man ser ett par jätteglada tänder i alla fall. Det här var ju en jättestor förändring för oss. När ett barn kommer in i livet förändras alla tidigare förutsättningar. Och de livsvärden och förhållningssätt som man tidigare haft, de vänds helt upp och ner. Och våra vardagsrutiner, de anpassades helt till barnets behov. Våra egna behov var inte längre lika viktiga. Allt påverkades. Och nu kommer några ord på nästa bild. Tiden blev annorlunda. Ekonomin blev naturligtvis annorlunda på olika sätt. Sömnen blev annorlunda. Sociala kontakter. Livsvärderingar och möblering. Vi genomgick en total förändring, skulle man kunna säga. Och nu ska vi läsa om en händelse från Markus evangeliets andra kapitel. Och då läser jag ifrån vers 18-22. Det kommer också upp här delar av den texten. Men jag läser hela 18-22. Johannes lärjungar och fariseerna fastade. Och då kom några och frågade honom: Varför fastar Johannes lärjungar och fariseernas, men inte dina lärjungar? Och Jesus svarade, inte kan väl bröllopsgästerna fasta medan brudgummen är hos dem? Så länge de har brudgummen hos sig så kan de inte fasta. Men det ska komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och när den dagen är inne, då kommer de att fasta. Ingen syr fast en bit okrympt tyg på ett gammalt plagg. Då sliter ju det nya tyget med sig av det gamla, och det blir en värre reva. Ingen häller nytt vin i gamla vinsäckar, för då spräcker vinet säckarna, och både vinet och säckarna förstörs. Nej, nytt vin slår man i nya säckar. Den sista versen alltså. Ingen häller nytt vin i gamla vinsäckar, för då spränger vinet säckarna, och både vinet och säckarna förstörs. Nej, nytt vin slår man i nya säckar. Det var ju så här att på Jesu tid så var vinsäckarna gjorda av läder. Och när lädret blev gammalt så blev det torrt och rucket. Och hällde man då ny vätska i dem, till exempel vin som var jäsande, då sprack vinsäckarna. Så därför kunde man inte hälla nytt vin i gamla vinsäckar. Och Jesus menade också att ny lära kan inte pressas in i gamla former. För då går de gamla formerna sönder och den nya läran rinner ut. Det måste finnas nya former för ny lära. När Jesus gav den här texten, den här bilden, då var det utifrån det som rådde på hans tid, den här kontexten han levde i. Samhället var format av både kultur och tradition som funnits länge, flera tusen år. Men Jesus, han kom med ett paradigmskifte. Han vände på nästan allt. Han umgicks med syndare och utstötta. Han såg och talade med kvinnor. Satte barmhärtighet före lag. Han upprättade de utstötta. Och i Markus evangeliets andra kapitel, vers 17. Den här texten finns inte, Andreas, så du kan sitta lugnt. Jo, det gör det förresten. Nu ljuger jag. Den kom ju. Det är i vers 17 så står det så här. Jesus hörde det. Alltså, det var saker som de sa runt omkring. Han hörde det och sa, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Han kom med ett paradigmskifte och förändrade allt. Det är det den här texten säger. Att Jesus gjorde, det är ett nytt rike som var nära, eller det var redan där faktiskt. Guds rike. Och för att kunna bli del av det riket så uppmanade han till omvändelse, till förändring. Men för att genomgå förändringen och omvändelsen så behövde man ta del av det nya riket. Man var tvungen att transformeras. Man kunde inte leva kvar i gamla vanor. Att människor kan göra två olika förändringar. Man pratar om first order change och second order change. Man kan lite enkelt säga så här att first order change, då hanterar man liksom bara symptomen. Medan second order change tar tag i hela och får en sjukdom som förändrar livet. Man kan också jämföra med om man blir kär, då händer något, man behöver förändras. Eller tänk på Paulus när han mötte Jesus på vägen till Damaskus. Där kan man snacka om en second order change. I dagens samhälle så lever vi i arvet av dualismen. I arvet av dualismen. Dualismen kan kortfattat beskrivas som en uppdelning mellan materiellt och världsligt och andligt. Vi tar nästa bild. Man delar alltså upp det andliga och det världsliga, det materiella, i två olika delar. Separata delar, helt och hållet. Det är dualism. Och bakom den här beskrivningen finns en tankar. Och vi hittar bland annat Platon, Aristoteles och Descartes. Under flera hundra år så har den här processen pågått väldigt länge. Flera hundra år så har man hållit på. Vi ska inte stanna vid begreppet dualism, men för oss personligen så kan det här vara ganska viktigt. Det kan innebära att när vi kommer hit till församlingen så bär vi bara med oss våra andliga behov och förväntningar. De drömmar och ambitioner som vi har när det gäller arbete eller studier, ekonomi, hus och hem, fritid och ibland även fysisk hälsa lämnar vi kvar utanför församlingen och kyrkans väggar. Det innebär också att vi bara släpper in Gud i delar av våra liv. Jesus däremot, han ser på människan som en helhet. Vi är ande, kropp och själ, men vi är också en del av det materiella och världsliga som omger oss. Och när Jesus säger, gör er inga bekymmer, så ger han fåglar och blommor som exempel på Guds omsorg. Och då kopplar han samman det själsliga med det kroppsliga. Vi behöver inte bekymra oss för våra kroppsliga behov och våra själsliga behov. Gör er inga bekymmer. Sök först Guds rike. När den lame mannen firas ner genom taket framför Jesus fötter så ger han mannen förlåtelse för sina synder. Och därefter så helar han honom så han kan ta sin säng och gå därifrån. Andligt och kroppsligt. Allt får plats hos Jesus. Vart vill jag då komma med det här med dualism och förändring och så? Jo, jag vill utmana oss alla att fundera om vi försöker hälla nytt vin i gamla vinsäckar. I höstas i den här församlingen så hade vi en visionsgrupp och vi träffades och vi pratade om en massa bra idéer. Jag vet inte hur många som kom upp, 23 olika idéer eller något sånt där. Inte var ännu fler, jättemånga bra idéer. Men mitt i all diskussion så försökte vi få med oss ett viktigt perspektiv. Allt för att ära Gud och leda människor till Jesus. Allt för att ära Gud och leda människor till Jesus. Vi är en församling som vill att Jesus står i centrum och allt vi gör borde vi göra för att ära Gud och leda människor till Jesus. Men frågan är om det är det vi gör. Det vi upptäckte var att vi har väldigt många bra mötesplatser. Det är vi bra på. Men missionsplatser, där vi talar om Jesus, där vi berättar om vad han betyder i våra liv och frågar människor, vill du ta emot Jesus? De platserna var väldigt få. Så frågan är, gör vi allt för att ära Gud och leda människor till Jesus? Vi kanske behöver ställa oss frågan, finns det saker eller fundament som vi har tappat bort? Finns det behov av second order change för att komma tillbaka till vårt ursprungliga syfte? Vi läser från andra Mosebok. En tanke som jag fick under den här visionsgruppsmötena var nämligen, som jag hämtade ifrån andra Mosebok, 40 kapitlet, vers 22-25 läser jag. Och han ställde, han är alltså Mose, han ställde bordet i uppenbarelsetältet på boningens norra sida utanför förhänget och la upp bröd på det inför Herren så som Herren hade befallt Mose. Han satte lampstället i uppenbarelsetältet mitt emot bordet på boningens södra sida. Han satte upp lamporna inför Herren så som Herren hade befallt Mose. Och vi läser i fjärde Mosebok. Då upprepas de här orden. I fjärde Mosebok kapitel 8. Vers 2-3. Herren talade till Mose. Säg till Aaron, när du sätter upp de sju lamporna, se då till att de belyser det som är framför lampstället. Aron gjorde så. Han satte upp lamporna så att ljuset föll framför lampstället så som Herren hade befallt Mose. Framför lampstället stod bordet med skådebrödet. Ett ständigt närvarande offer för Gud. Men brödet, skådebrödet, är enligt Nya testamentet Jesus. Och det är Jesus som ska upplysas, som ska belysas av lampstället. I Uppenbarelsebokens andra kapitel, då kommer lampstället tillbaka. Johannes uppenbarelse. I kapitel 2, vers 3-5. Du är uthållig. Du har tålt mycket för mitt namns skull och du har inte tröttnat. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör samma gärningar som förr. Annars kommer jag till dig och flyttar bort ditt lampställe om du inte omvänder dig. Det här är en varning som kommer till församlingen i Efesos. Men det kan ju vara en varning som vi behöver lyssna på också. Om du inte omvänder dig så kommer jag och flyttar bort ditt lampställ. Lyser vi på Jesus? Det ska komma en bild på den frågan också. Lyser vårt lampställ på Jesus? Är det det vi gör? Vi har många mötesplatser, men vi har få missionsplatser. Nu är tiden inne att fundera över om vi behöver göra någon förändring i det vi gör. Har vi tappat fokus? Det är det som församlingen behöver fundera över, tänker jag. Som individ då, vad händer då? Vi behöver var en återkommande överlämna våra liv och oss själva i Guds händer. Vad innebär min överlåtelse? Lämnar jag allt till Gud? Får han hela mitt liv eller har jag delat upp mitt liv i olika zoner? Är Jesus med i alla tårtbitar? Äger han all min tid, mina ekonomiska resurser, mitt engagemang och mitt hjärta? Eller håller jag kvar kontrollen över delar av mitt liv? Vi läste i Markus 2:22. Ingen häller nytt vin i gamla vinsäckar, för då spräcker vinet säckarna och både vinet och säckarna förstörs. Nej, nytt vin slår man i nya säckar. Det Jesus sa och pekade på då är precis lika viktigt för oss än idag. Men det måste ske utifrån den kontext vi lever idag. Det kan vara så att vi behöver omvända oss från det dualistiska arvet. Uppdelningen mellan andligt och världsligt. För nya vinsäckar, det handlar om omvändelse, om paradigmskifte eller second order change, transformation. Vi måste sätta Jesus i fokus i alla dimensioner och ge Gud allt. Det jag har är givet av Gud, det är ägt av Gud, det ska användas för Guds syfte. En total förändring, kanske man skulle säga, en förvandling. För det är Jesus som förvandlar oss, som gör förändringen möjlig. Om vi lämnar allt till honom ska han ge oss öppnade ögon och förnya vårt inre. När Jesus led och dog på korset gav han hela sitt liv för oss. Vad ger vi tillbaka till honom? Ger vi hela vårt liv till honom? Jesus sa, gör er inga bekymmer. Sök först Guds rike. Och jag har läst en del av en man som heter Wilfried Stinnesen och han skriver så här. Det som är hemligheten med evangeliets bekymmerslöshet, det är inte att man ibland överlämnar sitt liv till Gud. Nej, hemligheten är istället, Andreas, Lämna aldrig Gud. Låt hela livet vila i hans mäktiga och ändock ömma hand. Lämna aldrig Gud. Låt hela livet vila i hans mäktiga och ömma hand. Jag sa i början att ibland sker stora och viktiga förändringar som helt omkullkastar de förutsättningar vi lever i. För skapelsens historia, eller för mänsklighetens historia, så var Jesus budskap om Guds rike en sån här stor och viktig förändring. Han uppmanade människorna att omvandla sig. Och de gamla traditionerna, till exempel fasta, som vilade på lagen och på laggärningarna, de hade förlorat sin ursprung. De var bara något man gjorde på rutin. Det nya vinet var att leva enligt Guds rike med omvända värden och ny människosyn. Och det kunde man inte göra utifrån gamla seder och bruk. Man kan inte pressa in ny lära i gamla former. Det måste skapas nya former för ny lära. Och utmaningen till oss idag, den ligger alltså på två plan, tänker jag. Först som församling, har vi tappat något? Något viktigt? Vad är det vi lyser på? Vad lyser vårt lampställe på? Är det Jesus? Vi säger att allt för att ära Gud och leda människor till Jesus. Men om vi ska göra det så måste vi fundera på hur vi gör det och om vi verkligen gör det. Kanske behöver vi göra en total förändring i våra verksamheter. Men utmaningen gäller också våra liv. Jesus vill vara Herre i våra liv. Vi behöver ge honom allt. Och det här är sista bilden. När vi ger honom allt sker den verkliga omvändelsen. Vi kan inte leva i gamla vanor där vi delar upp andligt och världsligt. Vi måste ge allt. Och det är att hälla det nya vinet i nya vinsäckar. Tack Jesus. För det du sa en gång. Det du säger fortfarande idag. Vi kan läsa i ditt ord det du vill att vi ska tänka på och göra. Det du vill att vi ska förstå, Herre. Och du vill att vi ska göra en second order change när vi lämnar allt till dig, Jesus. Det är en förändring där vi kavlar upp våra ärmar och vi får liksom jobba och göra om allting. Först då handlar det om en omvändelse, en överlåtelse, här. Tack för att du tar hand om det, Jesus. Och du vill också att vi som församling ska lysa på dig. Det är du som står i fokus och vi måste försöka ha det i vårt centrum i allt vi gör, här. Hjälp oss att se det och göra det. Hjälp oss till den förändring vi behöver göra. Herre, jag ber för oss alla som finns här inne. Jag ber för hela vår församling och för alla runt omkring oss. De som kommer in hit emellanåt, Herre. Du ser oss alla och du drar oss alla till dig. Hjälp oss att lyssna på det. Ta hand om oss. Dra oss närmare. Så att vi kommer nära ditt hjärta. Hjälp oss att lämna allt till dig, Herre. Jesus. Amen. Nu ska vi ha en stund för bön och lovsång. Där vi får lämna allt till Jesus. Lämna inte det som ni har funderat på när ni kom hit utanför dörrarna. Eller i bänken där ni sitter. Utan ta med det inför Jesus. För han vill ha allt. Och spara inte en liten del av ert liv där han inte får plats. För han vill vara med i allt. Det finns möjlighet till att tända ljus om det är någonting man vill lyfta fram inför Gud. Det finns förbön som vanligt. Vi brukar ha det, personlig förbön. Där kommer jag att finnas och Monica, en annan Monica, Jana Skutti, kommer att sitta där. Det finns möjlighet att sätta sig i det här hörnet och att faktiskt säga orden: Jesus, jag lämnar mitt liv till dig. Och sen kan man naturligtvis sitta kvar i bänken och bara finnas med i Guds närvaro och delta i lovsången. Välkomna in i tillbedjan och lovsången.